Jaha, då är det fredag och det här är den allra första intervjun som jag gör under temat förlossningsfredag. Jag känner ju jättemycket kvinnor som har förlöst barn. Det har de kanske inte gjort, det är väl de som jobbar där som förlöser barn, men som har fått barn. Eftersom jag är nyfödd fotograf och har hit de här små bebisarna inom 2 veckor efter de har kommit ut. Så jag träffar ju väldigt mycket kvinnor som har fått barn, men jag tänkte att den allra första intervjun, det skulle vara med min egen mamma och förlossningen när jag kom. Jag tänkte det var en bra idé. Och min mamma har generöst nog gått med på att bli intervjuad av mig om det här ämnet. Hej mamma!
Hej Bodil!
Jättekul att vi kan göra det här. Jag tycker det är jätteroligt. Vi har ju pratat om dagen jag föddes många gånger förut. Jag vet att på min födelsedag i jättemånga år så berättade du alltid historien om den dagen jag föddes. Och då tänkte jag att du skulle få göra det här också. Du kan väl börja berätta den här historien som du brukade säga till mig på min födelsedag. Kommer du ihåg, vet du vad jag menar då?
Nej, det kommer jag faktiskt
inte. Gör du inte det? Då ska jag berätta det.
Men ta den.
Då brukar du säga så här: ja, den dagen du föddes så var det strålande vackert väder.
Ja, det var det.
Ja. Och så sa du att ja, och vi bodde ovanpå ett bageri. Så då vaknade jag på morgonen. Då får du fortsätta själv.
Ja, men så var det ju faktiskt inte. Men bageriet låg i huset bredvid.
Jaha, var det så det var?
Och jag vaknade, väckte pappa 4:30. Och sa att nu har det startat. För de hade försökt sätta igång mig före. Och jag var jättetjock. Det var som en helt ny världsdel när jag vred på mig. För på den, innan jag blev med dig så vägde jag bara 51 kilo. Och den här morgonen så gick vi ut på balkongen och satte oss. Och pappa gick över till bageriet. Där vinerbröden precis var färdiga när klockan var kanske 5:30 eller något sånt. Och han kom upp med dem alldeles heta på en påse. För det gick inte att stoppa dem i för de var alldeles för mjuka. Och så drack vi kaffe och så kom verkarna väldigt intensivt. Och till slut sa jag att nu måste vi nu faktiskt åka. Och jag förmodar att vi åkte ungefär 7:30. Och så kom vi in till Norrköpings BB och fick vänta en liten stund. Och då satt en blivande mormor bredvid oss och så tittade hon på mig och sa: tänk att få föda barn en sån här vacker dag. Och det glömmer jag aldrig. Det var fantastiskt.
Ja, och det är den historien du har berättat för mig jättemycket. Och jag kommer ihåg när jag hörde den på mina födelsedagsmånader och tänkte att det är en helt otroligt fin historia.
Ja, det är en väldigt fin historia.
Ja, och det här var ju innan smärtorna och blåsmärtorna kanske hade haft. Men det var ju innan det blodiga kom. Men det är ändå något så otroligt. Och det tänker jag ibland på det här. Vilken start på livet jag hade med de här vinerbröden och de, ja. Indirekt. Och den här kvinnan i väntrummet. Jag tycker det är en fantastiskt fin födelsedagshistoria.
Sen kom jag in och det var en barnmorska som undersökte mig och klämde och klämde. Och jag sa då att, men de tror ju att det är 2. Mm. För vi var förberedda på att det var 2. Mm. För det hade de sagt tidigare också. Mm. Men på den tiden hade man ju inte de möjligheter att undersöka som man har idag. Mm. Men då så tittade hon upp på mig och sa: nej, men jag tror det är 3. Och då fick jag panik och sa: 3? Nej, du får den, sa jag. Jag 2 tar jag den, men 3 klarar jag inte.
Nej, herregud. Så du var lite, du har inställt, mentalt ställt in det på tvillingar och så kommer hon och säger att det kan vara en till.
3.
Då, ja. Då, det är klart man ger bort ett barn då, det får man ju förstå.
Hemskt egentligen, men så kändes det precis då. Ja, jag kunde inte greppa problemet.
Nej. Och så var det bara jag då, men jag vägde en hel del.
Ja, mm. Och det höll ju på väldigt intensivt och pappa fick inte vara med från början. De sa att vi hör av oss när det blir aktuellt.
Mm. Vad menar de med det? Var aktuellt? Då fick man komma in på slutet?
Ja, nej, de fick komma in på slutet när det började. Så jag för mig att han har skrivit en loggbok. Mm. Och jag tror det är 1:30 på dagen så kommer han, fick han komma då. Och jag vet att när öppningsverkarna var som jobbigast och han hade ställt sig vid fönstret, vilket jag inte tyckte var någon bra idé, och så jag åt honom: kom nu ihåg, medan det är aktuellt, att det blir inga fler barn i den här familjen. Och alla omkring skrattade förstås.
Men det var, jag var inte ditt första barn, du hade ju fått barn förut.
Ja, jag hade en som var 4 år, ja.
Mm. Och vad tyckte du, att det var en väldigt stor skillnad på den förlossningen och den när jag kom?
Ja, det tycker jag nog. För det första tog första gången tog 24 timmar.
Mm.
Det var också en fin förlossning. Mm. Med en pensionerad barnmorska.
Mm.
Som var helt fantastisk. Och de gjorde någon underlig grej på slutet eftersom hon var orolig att hon inte skulle få ut barnet.
Ja.
De drog ut benen i spagat, så det blev väl liksom en... Ja. Han kom
från flytten ur en kanon. Det var väl Thomas, det var så. Att de stod på varsin sida. Hur länge hade du hållit på då då?
Ja, i 24 timmar nästan.
Men herregud, hur länge hade du krystat liksom?
Ja, det kommer jag inte ihåg.
Nej, det är
inte så. Men jag sa att nej, det här barnet ska ut ändå. Då sa hon, nu ska jag göra en sak med dig som vi gjorde förr i tiden, sa hon. När det blev så här. Det blir liksom en skjuts bakifrån på barnet på något vis.
Ja, och då gjorde de?
Ja, då drog de ut benen. Och det var ju inte särskilt. För jag är ju inte van att stå i spagat precis.
Du stod en på var sida och tog varsitt ben och drog ut det i spagat.
Ja, precis. Ja.
Och då kom man ut som skjuten ur kanon.
Ja, nästan så. Så ja.
Det är ju inte klokt. Och, för det var ju, jag vet inte om de uppfattade, eller om vi sa det, att det var ju sugklockeläge där. Och det var där du inte ville.
Ja, precis. Ja. Nej, det var inte sugklocka på den tiden. På den tiden var det tång.
Ja, det var det.
Och jag sa att det ska inte vara någon tång här. Det här ska vi fixa ändå.
Herregud.
Och jag gick sönder en del. Men han kom ju ut och han... Mm. Det var en frisk unge som skrek på en gång.
Mm.
Jättesöt.
Ja, det var han. Han var jättesöt.
Ja, jättesöt.
Mm. Och så när jag kom så vägde han 4,6.
Ja, han vägde 4,210.
Mm.
Och det var ju mycket för att jag var ju så liten på den tiden. Och du vägde 4,650 gram.
Ja.
Mm. Men då på slutet, när jag födde dig, då frågade jag, vem ska ge mig den här slutbedövningen? De hade gjort klar den låg i någon behållare som han inhalerade bredvid mig.
Mm.
Jag sa, det hinner de inte. Så jag tog den själv och sög i mig. Han bara på ett andetag. Så kände jag att du åkte ur mig.
Oj, oj.
Och då sa jag på en gång, det kan inte finnas en till.
Nej, du kände det?
Det kändes att det var något stort.
Ja.
Och då skrattade de.
Ja, de såg
och sa, det. Nej, det kan det faktiskt inte göra. Och kände efter och sa, det är tomt här. Så det kändes faktiskt lite skönt att det bara var en.
För du var helt inställd på tvillingar. På
ja, jag var inställd på tvillingar. Och min pappa hade lovat att hålla oss med barnsköterska i ett par månader om det var så. För hans syster fick tvillingar och hade det väldigt jobbigt.
Ja.
Ja. Men det kom in ut en underbar liten unge.
Det är klart jag var.
Och sen då mådde så bra.
Mm.
Så jag hade kunnat hoppa upp, tagit dig under armen och åkt hem med bussen.
Ja, det var säkert. Det var bädda sängen när barnsköterskorna kom eller någon kom.
Ja, men det var helt otroligt. Helt otroligt.
Men hur länge höll du på med mig då? För det var inte lika länge som Thomas då.
12 timmar ungefär.
12 timmar bara.
Ja.
Men från liksom första, hade du, jag vet inte.
Ja, jag vaknade ju 4:30 och du är född 16:10 tror jag. Nej, 16:51 är du född.
Mm, det är just det. Vid 4:00 menar jag.
Det var nästan precis.
Men hade du någon bedövning? Ja, den sista svängen som inte förstår det exakt.
Ja, jag har för mig att jag fick petidin som man gav på den tiden under verkarna. Men jag tycker om att föda barn. Jag tycker det är fascinerande.
Ja.
Barn. Ja.
Hade du kunnat ha fler barn, tror du?
Ja, jag hade ju fått några missfall emellan er också. Så att, ja men det hade jag ju velat ha. Jag ville ha två barn tätt, men det har jag inte lyckats prestera.
Nej, du fick jättemånga missfall.
Ja, jag fick flera missfall.
Vet du hur många det var, eller kommer du ihåg det?
Ja, jag tror åtminstone det var 4. Två sena, ett före dig.
Ja.
Så vi hade ju inget datum att gå efter när jag var gravid med dig. Och ett efter dig, då, och de var ju sena. I 50 månader.
Jag tänker på det ibland. Jag har gjort hela mitt liv faktiskt. Ja, inte aktivt och inte varje dag. Men jag vet att jag har tänkt på den här som var före mig. För det är så fascinerande det här. Man tänker på vem är det som blir människa. Och det här. Och hur, det är en väldigt, väldigt stor diskussion. Men jag tänkte ibland på den här som du förlorade före mig. Och då när jag var liten framförallt, för när jag är så stor nog att tänka på det, kanske ung tonåring, och tänk om du hade fått det barnet, om jag hade kommit. Och det här är sådana här jättestora förstås filosofiska frågor. Men visst är det så, man vet, det här livet är ju så, man kan inte kontrollera någonting, utan, men det blir ju mycket livsfrågor. Jag vet att du fick mycket missfall och sådär, och man undrar hur det blir. Men det är som Oprah säger, vet du, att hennes föräldrar var ju inte ihop på något vis. De hade liksom ett samlag under något träd någonstans, och så blev det Oprah av detta, och som har förändrat världen, skulle jag vilja påstå. Nu är jag ju en stor fan av opera, men ändå, det är fascinerande med människor och förlossningar och födelser och hur det blir sen och sådär, verkligen. Och så fick du en efter mig, men det var ju det som var grejen också, som du sa, att du visste ju inte när jag skulle koila. Ingen visste väl egentligen hur stor jag var, hur gammal jag var när jag skulle. Visst hade du ett annat datum på mig, eller oss alla tre, som vi trodde det var från början?
Ja, men vi hade ju inget datum att gå efter, genom att jag inte hade ordentlig mens mellan det missfallet, för jag hade nog ett tidigt också däremellan, så att det var ju därför det var så svårt. Och så redan 2 maj när jag väntade dig var jag ju jättetjock och hälsade på min mamma och fick sitta på plast och
henne
stoppade stolar, för hon var så rädd att vattnet skulle gå.
Och det var inte ens närhet.
Ja, så det kändes ju nästan som att jag gick med en elefant då.
Ja, precis. Jag var född 19 juli och det här var maj alltså. Hon
trodde det var 2 maj, ja precis. Mm. Så att på den tiden var det ju så. Man hade ju inte tillgång på samma sätt som idag att se hur moget fostret är och så.
Hade du tagit reda på könet om du hade kunnat?
Svårt att veta. Om det inte fanns några risker med det som det är idag då.
Ja, risker är det ju inte. Man tittar ju på ultraljud bara.
Ja, precis. Och därför är det inga risker med det.
Ja, det
såg jag just det. Så att då kanske jag skulle... Ja, men det tror jag kanske faktiskt.
Ja.
Ja.
För det är klart en spänning i
vad det var som kommer ut. Det var jätteroligt.
Men det hade varit kul att veta, eller hur?
Ja, det var jätteroligt att du var en liten tjej.
Ja, men det är inte kul att få en blandning.
Jag hade en Thomas för det.
Ja. Nej, för att jag tog reda på Emma, var att det var en tjej. Alla vi tog reda på det. Och det var lite kul att ha ett namn och ha en person i huvudet på ett annat sätt, tycker jag. Jag tänkte på det. En del är ju inte för det. En del tycker det är mycket roligare att inte veta.
Ja. Så vi är olika, vi människor. Men det kommer jag ihåg att du frågade mig när du väntade Emma.
Mm-hmm.
Skulle du, om du var jag?
Jaha, okej.
Okay. Ja, och då sa jag, ja men det tror jag skulle.
Ja.
Men det är ju era, det måste ju ni bestämma sig.
Ja, jo, precis. Ja. Jag tycker jag ångrar inte det. Jag tycker jag var jättebra att veta det. Ja. Men du känner att du tycker om att föda barn, som du säger, och tycker att det var bra. Men förstår du folk som bland annat mig då? Nu har jag haft en intervju i måndags med Nicole som inte alls var förlossningsrädd egentligen. Som jag var ju lite förlossningsrädd faktiskt. Men var du det? Med Thomas, var du rädd liksom att föda barn? Eller var man det för? Eller hur såg det ut med folks mentala tillstånd omkring förlossningar för?
Det är klart, det var väl lika individuellt som det är idag. Men nej, jag kan inte säga att jag var rädd. Det fanns ett stadium i mina graviditeter omkring 5:e månaden. Jag tänkte, men hjälp, hur ska det här gå? Hur ska det här komma ut? Men jag förstår inte var de tankarna kom ifrån. För jag har ju varit med vid en hel del förlossningar.
Mm.
Men nej, jag tyckte det var spännande.
Jag
hade en chokladpåse med godis med mig. Och genom att man fick vara ensam några timmar då. Genom att mannen inte var med på samma sätt på den tiden. Så var man ju en del för sig själv. Och jag hade en bok med mig och läste. Och
ja, menar du att du... Och det här, Nicole som pratade i måndags, hon pratade ju om att man får ju hålla på så länge hemma och en del är rädda att inte få komma in. Men så var det inte när jag föddes.
Nej, det var det ju faktiskt inte. Man blev ju inte hemskickad förr i tiden.
Nej. Låg man på sjukhus med latensvärkar liksom, eller?
Ja, man åkte ju in då när man tyckte det var några... Alltså med dig då var det 5 minuter mellan värkarna, då åkte vi. Och det blev ju rätt snabbt det. Med Thomas kom jag... inte riktigt ihåg, men eftersom jag var där så, men då hade jag lagt i blöt tvätt också, så den fick jag lov att tvätta först
innan
jag, och då var ju inte pappa hemma heller, så att det fick jag ju ta itu med och göra före då. Och sen men jag gick ju upp till BB då.
Det gjorde du, ja.
Ja, det gjorde jag.
Men du bodde i Åby då, det var inte så långt kanske.
Nej, då bodde jag i Motala.
Ja, men Thomas var i Motala, ja. Precis.
Ja.
Just det, men det var inte långt där heller.
Ja, då tvättade jag tvätten och sen gick jag upp till BB.
Ja, för att jag tänker att jag undrar, ibland, det här är ju verkligen 51 år sedan är det faktiskt nu. Du födde mig och nu försöker jag räkna. Jag är inte så bra på det, men hur gammal är Thomas? Han måste ju vara 55, de andra ord. Nu. Och det här är ju i samma tidsera ungefär. Men liksom, om när du, jag vet inte hur mycket har du, hör du förlossningshistorier? Läser du dem ibland? Jag vet att du är intresserad av det mesta, så att du läser väl det mesta. Men känner du någon väsenskillnad på förlossningar då och nu? Eller har du någon uppfattning om det alls? Generellt, det behöver inte vara rätt på något vis, men har du någon uppfattning om det?
Det är hemskt svårt att säga. Jag har frågat farmor. Som födde, pappa var ju född 1930. Han var första barnet.
Min farmor
var, ja, din farmor, ja. Och då var hon 29 år. Och hon födde ju de flesta hemma. Men hon hade inga lätta förlossningar. Hon födde 8 barn. Hon födde 9 barn. Ett var hon 47 år och det var dödfött. Men hon hade ju också några missfall däremellan. Och det är väldigt spännande att höra egentligen en kvinna av den årgången berätta.
Mm.
Och ett barn dog fel. Jag tror att det var Inger.
Ja.
Och henne la de upp farmor på köksbordet och gick in och vände utan någon narkos eller någonting.
Åh, man får ju så ont kroppen när man hör det här. Alltså, det
ja, och då var det en läkare där. Så att jag tror att kvinnor på den tiden var inställda på ett annat sätt till förlossningar. Hur de upplevde det kan man ju aldrig säga, för vi är så hemskt olika vi människor. Hur vi klarar av smärta och hur vi, ja, vad vi har för syn på smärta också.
Mm.
Så att det är klart det är ont. Det är jätteont att få barn. Men ja, men det är en fascinerande sak. Att klara av och föda barn, ja.
Jag såg det genom min förlossning.
Idag har tillgång till...
Vad säger du, mamma?
Ja, sen att man idag har tillgång till kejsarsnitt och sånt. Mm. När det är riskförlossningar, det är ju fantastiskt. Mm. Jag har ju också varit med och tagit barnet vid... Jag är ju sjuksköterska och tagit barnet vid kejsarsnitt. Mm. Sånt som man får göra under elevtiden.
Ja, just det.
Och jag har ju också jobbat på BB och gyn.
Ja.
Ja. Så att man ska vara tacksam för att man har de möjligheter man har idag.
Det är man. Jag hoppas att folk förstår i alla fall att det var sämre förr. Nu har, det måste, jag vet inte om de förstår det. Det undrar jag om de förstår. Men det måste man förstå. Alla har sett Rasken som de där. Eller kanske de inte har det. Kanske bara jag som har det. Jag funderar på 22-åringar nu. Liksom. Vet de hur det var förr att föda barn? Vet de det? Det undrar jag egentligen. Alltså inte förr. Jag tänker tacka på farmors tid nu. Då. Alltså så.
Ja, svårt att veta.
Det,
det jag tycker idag det är att man ska uppleva den här, det här är spännande, det är roligt att få föda barn, det är fascinerande att få föda barn. Och man är ju trygg med de människor som hjälper en.
Ja.
Däremot så tycker jag väl att man ska aldrig behöva åka hem igen. Jag kommer ihåg hur det var när du fick Emma.
Ja, herregud.
Ja.
Du menar, men det,
ja,
det var ju inte, ja men det kan jag absolut berätta. Du menar det här när jag åkte hem själv eller? Eller
ja,
men,
när ni tog tunnelbanan hem.
Ja, men gud. Nej, men det var ju det här att man har ju, det här tror jag är vanligt för en del kvinnor som är lite som jag, lite A-typ sådär och vill liksom ha kontroll. Inte för att jag har någon kontroll, tycker jag var ganska dålig kontroll, men man försöker så gott man kan. En del andra lyckas bättre i sin kontrollsträvan kan jag säga än vad jag gör. Men i alla fall så vet jag att jag hade en bild i huvudet om hur jag skulle ha det. Och jag undrar nu när du berättar om din chokladpåse där att jag hade det i bakhuvudet. För jag hade någon bild av att jag skulle ligga på soffan hemma och se och äta choklad. Jag tror faktiskt det kom från dig mamma. Att jag hade den bilden i bakhuvudet. Ja, inte för att jag skulle vara hemma, men chokladdelen kom in där.
Du hade och skulle lyssnat ha det så på bra, det du ville. Eller tolkat det som du ville ha.
Ja, det är inte ditt fel på något sätt. Jag bara säger, jag undrar var det där kommer ifrån. I sig, choklad gillar väl alla. Och då när vattnet gick och åkte in och ingenting hände. Det hade varit så bra graviditet för mig. Så att jag, när inte någonting hände och jag kände att de ville lägga in mig. För jag var riskgraviditet plötsligt. För jag var 40, över 40. Så kände jag att det här var inte alls enligt min bild i huvudet. Så jag åkte ju hem. Skrev ut mig mot läkares inrådan. Och la mig på soffan hemma. För dit skulle jag minsann. Och då kom ju du förbi. Och vad tänkte du då? Kan du berätta kanske?
Ja, jag hoppas att jag inte visade hur orolig jag var.
Nej, det gjorde du inte.
Nej.
Nej.
Jag tog väl på mig proffs.
Mm, det gjorde du. Nej, du sa bara att vad du sa till mig så fick mig plötsligt vakna ur dvalan av att tro att man kan kontrollera allting. Det var att du sa att nu är det inte dig det gäller, utan nu gäller det Emma. Så. Och det var
sa jag, och nu åker ni in igen. Ni tar inte tunnelbanan, varsågod, här är taxipengar, sa jag.
Ja, var det så? Det kommer inte ens ihåg, för vi nog tog tunnelbanan alltid. Men i alla fall så var det så.
Gör ni,
och då tänker jag på den här kontrollen. Och då undrar jag, förlåt, om folk nu har sån kontroll. Man känner att man vill, allting är enligt schema. Och det är ju väldigt, kvinnor är ju väldigt effektiva och väldigt projektinställda, skulle jag vilja påstå. I alla fall alla kvinnor jag känner. Och så kommer man till detta, då ska detta också liksom läggas in i projektplanen. Och det kan vara svårt att förstå det här, att man måste bara åka med i livet, i livets paket på något vis. Och då undrar jag om det kanske var lättare förr. Jag kanske bara inbillar mig, men att det känns som att det var mer organiskt på något vis att föda barn förr.
Ja, det tror jag det var.
Det känns så lite.
Men sen fanns det ju saker som var svåra för, om man tar på farmors tid.
Mm.
Det blev barn per år nästan.
Ja, nu.
Och den delen har jag ju varit med om lite grann, för preventivmedel, åtminstone de som finns idag, de kom ju efter dig.
Ja, precis.
Så att de hade inte så mycket, och ville de heller inte ta till det som fanns, så blev det ju barn och år.
Mm.
Och då blir ju ofta förlossningarna därefter, när de föder barn så tätt naturligtvis. Ja. Men farmor sa till mig en gång att om jag skulle börja om idag, älskar alla mina barn och jag vill naturligtvis ha dem allihopa, men skulle jag börja om idag så skulle jag ha 3 barn som.
Ja, precis.
Så att det var ju nog inte så enkelt alla gånger för kvinnor på den tiden. Och jag har ju mött flera under tiden jag jobbade på BB och gyn då i Motala.
Mm.
Jag kommer ihåg en kvinna som var 28 år, som kom in, hade begärt abort men fick avslag, men blev beviljad sterilisering efter sitt 8:e barn. Hon var 28 år.
Oh my god, från 28 år hade
28 år, 8 barn. Och jag kommer ihåg när hon kom in för den här steriliseringen, och då var ju hennes bebis liten. Jag kommer inte ihåg om den gjordes ett par månader efter hon hade fött det. Och hon sa, åh, så underbart, nu kan jag åka hem och vara lycklig med mina barn och min man och inte behöva vara rädd för att lägga mig på kvällen. Nej,
precis, det där var rädd att lägga sig.
Så att kvinnoliv har inte varit så enkla som de är idag faktiskt.
Nej. Vad var det med stackars pappan här nu då? Kom han in på slutet när jag föddes eller?
Ja, han kom 1:30, han var väldigt aktiv och han skrev ju sin lilla loggbok.
Ja, den här.
Han masserade mig på ryggen och han var ju fantastisk, han var ju en underbar man. Och han skriver ju också om när du har kommit ut och hur han grät då.
Ja. Och när Thomas föddes var han inte med va?
Nej, han kom efteråt, ja.
Ja, men det var bara på de åren att det var skillnad. Ja. Det var 4 år.
Men då var han också på läger, så att det var inte så enkelt.
Jaha, okej. Ja, herregud. Nej, det är verkligen så. Det är svårt för mig att förstå hur gammal jag är. Men det är ju ändå 51 år sedan och det hände en del saker på den här tiden och så. Men allt gick ju bra. Det gick ju bra. Mycket gick ju bra då också. Men då födde ju folk barn utan att kanske förvänta sig att det skulle gå. Eller var det så? Visste man riskerna? Tänkte man att det fanns risker med att föda barn eller?
Ja, det tror jag nog de flesta var medvetna om, men kanske inte i, ja, det var så självklart att man skulle få ett barn som levde på något vis.
Ja, men det kanske alla tänker, tror inte alltid.
Jo, jag tror det. Jag tror att man har svårt att föreställa sig något annat.
Ja, jag kommer ihåg när jag, vi ska runda av här snart, men jag kommer ihåg när jag var gravid med Emma och jag mot slutet så var det kändes som att jag var rädd att ramla på målsnöret. Och jag undrar om det är kanske en känsla många har. För man inser att det är faktiskt, när man börjar förstå att det är ett barn, att det är ens barn. Det var runt vecka 38 där. Och jag vet att jag var väldigt orolig, eller började bli mer orolig över att jag, för man kan inte ha kontroll vad som händer i kroppen. Man har ingen kontroll över biologin. Men man kan ha kontroll så fort barnet är ute. Du vet, se till att de får mat och inte tappar dem och sådär. Så att man liksom håller dem vid liv. Och då vet jag att det var väldigt tufft för mig att acceptera att jag fortfarande var tvungen att vänta på att få kontrollen mot slutet. För jag var rädd att något skulle hända. Och så sista dagarna så såg jag på den här tv-showen då. Cityakuten, när en kvinna, det var ett väldigt fin storyline med familj, eller par som hade det väldigt bra. Och allt var så himla bra, så jag tänkte att nu händer något snart. Och det gjorde det. Hon var gravid och hennes barn dog i magen. Och jag grät, alltså jag bröt ihop. Jag visste att det barkade där hän på något vis. Men jag var tvungen att titta ändå förstås. Och då när det här barnet dog i magen så var det så fruktansvärt. För hon var ungefär lika gravid som jag var då. Och man kan inte skydda sig mot att se. Men det kom ju saker för en utan att man har tänkt att man ska se på saker. Och då vet jag att jag ringde till dig och grät. Jag ringde till dig ganska ofta när jag var gravid. Och ringde till dig och grät och sa att det här var så fruktansvärt. Att inte ha kontrollen. Och du sa bara att istället för att säga då att ja, men det här kommer gå bra, du ska inte oroa dig. Så sa du, ja, Bodil, sa du, man vet faktiskt inte hur det går. Och det finns inga garantier för någonting. Och det är det som är livet. Det är paketet man får acceptera. Jag fick gråtfärg när jag pratade om det, förstår du. Och tänkte att det var så otroligt bra. För det är så lätt att man bara vill trösta. Och bara liksom säga, det här blir bra, ska du se. Men det gjorde inte du. Utan du liksom, jag fick liksom kliva in på riktigt i vuxenvärlden. I och med att, det kände jag verkligen. Att när jag fick Emma, att jag klev in ordentligt i vuxenvärlden. Att nu, här, så här ligger det till. Här är paketet och det här får du köpa. Så.
Men kommer du ihåg att jag också berättade om min granne som hade hälsat till dig? Hon var då narkossköterska på Södersjukhuset.
Mm.
Att det viktigaste i förlossningen är inte att det går efter den ram man har satt för sin förlossning eller den bild man har av sin förlossning, utan att det kommer ut ett friskt barn. Och det kan ske saker som gör att det inte blir precis som man har tänkt sig.
Att det inte blir som man har tänkt sig, det är egentligen en livssanning som de flesta tycker jag borde ha lärt sig tidigt. Men man fightar ju, man kämpar ju emot det, men är bara klok. Man vill väldigt gärna ha det som man har tänkt sig. Jag vet inte om det är bara jag, om det är olika människor. Men jag tror att när man blir gravid, när det här börjar, man blir gravid, man öppnar förlossningsdelen, att bara ha barn. Det är då man får lära sig att kapitulera under att det inte alltid blir som man har tänkt sig.
Ja.
Eller hur?
Ja, precis. Ja. Och det viktigaste är ju att det går bra.
Ja, självklart.
Att det är ett bra resultat.
Och det hade vi ju tur med, för det var inte så. Jag ska berätta om min förlossning mer ingående i ett annat avsnitt här på Magpodden. Det tar vi då, men nu vill jag höra om din upplevelse. Jag är jätteglad att du ville prata med mig om det här. Det var jätteroligt faktiskt att få dig inspelad på den här sidan som är första förlossningsfredag. Vem ska man ta dit om inte mamma? Tycker jag var jättebra, jätteroligt.
Ja, det var underbart att föda dig.
Var det? Ja, det är roligt att höra det och att du kan berätta det för mig fortfarande. Det tycker jag är roligt. Men då ska jag ta och avsluta här. Och för er som känner att ni vill vara med och bli intervjuare så är det inte alls omöjligt. Jag har en stor grupp av människor som jag genom min firma kommer att intervjua. Det kommer bli mycket, men ni är alltid välkomna att höra av er om det känns som att ni kanske vill lyssna på något speciellt eller vara med själva och bli intervjuare. Men då så tackar jag för idag. Tackar min kära mamma för att hon tog sig igenom förlossningen av mig. Och har gjort ett sånt fantastiskt jobb i 51 år efter det. Så att, bra, tack så jättemycket mamma. Så ses vi snart, du och jag.
Vi gör det.
Hej då.